Hej! Du lyssnar på Psyksmart och idag ska vi prata om prestationsångest och perfektionism. Jag heter Karin Andén av Sandberg och jag ska idag intervjua Joakim Sund som skriver en bok om prestationsångest framförallt. Både perfektion och prestationsångest är nog någonting som de flesta har en relation till och kan känna igen sig, inte minst jag. Så det ska bli jätteintressant att prata med Joakim om det här. Så först och främst ska vi lyssna på ett litet utdrag ur hans bok som han läser upp. Och det kommer här.
Vem är jag då? Den frågan har jag ställt mig själv många gånger, men kort och gott. Jag heter Joakim, kommer från en liten stad i Sverige som heter Falköping. Jag är prestationsångest. Jag hade ambitioner om att bli professionell fotbollsspelare, musikartist och läkare, allt på samma gång. Det gick sådär. Jag hade det många drömmar om. Jag var bra på sport, jag kunde spela gitarr och sjunga. Jag pluggade till läkare, jag hade gått vidare i Idol. Jag hade släppt 2 låtar med en världskänd DJ från Belgien. Jag hade familj och vänner som älskade mig och som jag älskade. Jag var frisk och kry och såg inte ut som en skadeskjuten kråka, om jag får säga det själv. Vad mer kan man begära? På pappret såg det fantastiskt bra ut, men jag hade aldrig mått sämre. Och allt det där var bara frukten av 20 års oerhörd prestationsångest. Jag var inte lycklig. Om prestationsångesten hade kunnat anta en mänsklig form hade den tagit min kropp. Jag har fått smaka på den bittra eftersmaken och verkligen fått känna prestationsångesten och perfektionismens mörka sidor. Prestationsångesten styrde mitt liv till en grad att jag vid 22 års ålder blev totalt utbränd och gick in i väggen. Och fann mig själv stående mitt i den psykiska ohälsans vrede som kantades av depression, ångest, panikångest och självmordstankar. Vad fan hände med mig? Det var precis så jag kände. Vad är det som hände? Där stod jag, en 22-årig vuxen man. Man kände mig som en ynklig 5-årig pojke som ville krypa upp i mammas varma famn och lägga sig i fosterställning. Jag hade grävt i bekräftelsegropen i jakt på guld och troféer i form av prestationer, bekräftelse och lycka under hela mitt liv. Men fann mig själv sittandes på bottnarnas botten inmurad bakom mina troféer och jag var långt ifrån lycklig. Utåt sett skulle det se bra ut. Jag skulle fortfarande vara coolast, roligast och skönast. Men nu var jag en bruten stackars jävel. Bokstavligt talat hade jag grävt mig hela vägen ner till helvetet. Det fanns ingen där som hörde mina rop på hjälp. Det fanns ingen som kunde räcka med en hjälpande hand. Det fanns ingen repsteg att klättra upp på. Det fanns ingen Red Bull eller magiska piller som kunde ge mig vingar. Jag var tvungen att göra jobbet själv. Men hur? Hur tar jag mig ur det här mörkret som har omfamnat mig och letat sig in varenda cell i min kropp? Jag kanske lider av en psykisk ohälsa. Men vad betyder en psykisk ohälsa? Vad är det för något? Jag hade gått ur skolan med toppbetyg i alla ämnen. Jag hade haft många olika jobb, bott utomlands och klarat mig själv. Men plötsligt stod jag tomhänt. Jag hade inga verktyg till att hantera den fruktansvärda situationen som hade uppstått. 13 år i skolan och nada. Ingenting. Ingenting av det jag hade lärt mig i skolan eller livet var till någon nytta för stunden. Fucking skandal. Jag kunde inte hoppas eller tänka mig ur mitt eget huvud. Att tänka sig bort från sina egna tankar säger sig självt att det är ganska komplicerat. Psykisk ohälsa är inget matteprov man kan skjuta upp till senare och som man i värsta fall kan få underkänt på om man struntar i att göra den. Psykisk ohälsa är en läxa som skördar liv. Det är vår största folksjukdom och står för 70 miljarder kronor om året i förlorad arbetskraft, vård och omsorg. Av den anledningen vill jag skriva den här boken så att du som läser den ska förstå vad prestationsångest och perfektionism är, varför man drabbas av det och hur man blir av med det, eller rättare sagt lindra det, utan att nödvändigtvis prestera sämre eller mindre. Den här boken ska vara ett hjälpmedel för dig som känner att prestationsångesten och perfektionismen har tagit i överhanden. Den är till för dig som har grävt dig djupt ner i bekräftelsegropen och inte vet hur du ska ta dig upp igen. Den är till för dig som inte längre vill gömma dig bakom en mur av troféer.
Tack så mycket för att du ville vara med här på Psyksmart. Det betyder jättemycket.
Ja, tack för att jag får vara med.
Har du någon sån där ögonblick eller moment när du insåg att prestationsångesten var liksom ett problem i ditt liv?
Ja, det var för något år sedan som jag verkligen förstod att jag har problem. Och det var när jag pluggade till läkare. Jag hade liksom samlat på mig prestationer ända sedan dagis. Alltså jag hade sett till att jag Fick högsta betyg i allting. Jag var duktig på att spela gitarr och sjunga. Hade skrivit egna låtar. Jag hade gått vidare i Idol. Och jag hade släppt 2 låtar med en av världens största DJ. Tillsammans med honom. Och jag hade gjort så många saker. Men jag kände mig ändå så oerhört olycklig och miserabel. Och då förstod jag att shit, det här är något problem jag har. Varför måste jag hela tiden prestera? Varför känner jag mig tom trots att jag har alla de här sakerna?
Så det räckte liksom inte att... Det var ju verkligen en toppprestation ens att komma in på läkarutbildningen.
Precis. Om man säger så. Och det var mest prestationen jag var ute efter. Det var inte... Jag började inte plugga läkare för att jag verkligen ville bli läkare. Utan jag skulle ha den där prestationen och så var det bara.
Det är så himla intressant. Man känner igen sig ganska lätt. Även fast jag inte gjort samma saker som dig. Så tänker jag också så här. Shit, om man har pushat sig själv. Mm. Och sen någonstans så frågar man sig själv varför. Och då har man inget bra svar. Jag menar, hade du en sån här målbild att när jag är det, då är jag nog nöjd. Liksom. Då är jag nog färdig. Eller vad... Vad tror du det var som drev?
Jo, alltså jag blickade ju hela tiden framåt. Och tänkte att ja, men när jag får det där, då blir jag lycklig och då blir jag nöjd. När jag kommer in på läkarprogrammet, en av de mest prestigefyllda utbildningarna i hela landet, då blir jag lycklig. När jag blir fotbollsproffs, då blir jag lycklig. När jag blir musikartist, ja, då blir jag lycklig. Så jag blickade hela tiden framåt till när jag får det där, när jag får det där. Men när jag väl fick det, så var inte det nog ändå. Och det är det som är prestationsångest i grund och botten. Att man blir aldrig nöjd.
Sen när du liksom kom till den här punkten att du nådde liksom din gräns och du blev utbränd.
Jag blev utbränd, ja.
När var det hände? När var liksom... Finns det någon sån här defining moment?
Det var... Ja, det finns det verkligen. Alltså, jag vet att jag hade skrivit i några anteckningar typ i någon dagbok ett halvår innan jag började på läkarprogrammet att shit, jag tror jag kommer gå in i väggen, hade jag skrivit ner. Frågan är bara när. Sen började jag på läkarprogrammet och jag sprang emellan. Jag försökte bli fotbollsproffs för det var min dröm, men jag hade skadat knä så jag var på rehabilitering, så jag sprang mellan det 6 gånger i veckan. Jag pluggade till läkare och jag höll på med musiken då. Som jag skulle släppa 2 låtar med Lost Frequencies från Belgien. Så det var en väldigt stor och viktig grej. Och när jag hade de här 3 sakerna samtidigt så var det vid ett tillfälle då jag cyklade hem från min rehabilitering. Som jag kände, det var som att blixten slog ner i mitt huvud. Alltså hela kroppen bara small till. Och då förstod jag, okej, det där var nog väggen. Och det var för 1,5 år sedan. Och då gick det snabbt ut för, alltså då... Det blev en nedåtspiral med ångest. Jag fick panikångest, kraftig depression och till och med självmordstankar. Och jag blev rädd för mina egna tankar. Jag blev rädd för mig själv. Vad är det som händer? Varför tänker jag så här? Och jag får inte stopp på mina tankar och jag kan inte sova. Vad händer liksom? Det var fruktansvärt.
Mm. Jag tänker, när det var som värst, kan du beskriva hur en typisk dag såg ut för dig?
En typisk dag började med att jag vaknade upp inom citationstecken för att jag hade inte sovit någonting på hela natten. Och tankarna rusade. Jag fick inte stopp på mina tankar. Jag fick inte vila. Alltså, när jag var på plugget så tänkte jag på fotbollen och så tänkte jag på musiken. Och shit, jag måste prestera där. När jag var på rehabiliteringen på knät så tänkte jag på plugget och jag tänkte på musiken. Och när jag var på musiken så tänkte jag på plugget och fotbollen. Så min hjärna fick aldrig vila. Det var totalt kaos i mitt huvud.
Så det var verkligen non-stop aktivitet för dig?
Mm, verkligen.
Ja.
Och jag fick aldrig vila och blev totalt utmattad. Och det enda min kropp ville göra var att vila, det var att sova. De här hemska tankarna som man hade och panikångestattackerna. Och det är liksom kroppens sätt att säga, hörru Joakim, det är för mycket nu. Du måste verkligen sluta. Men när jag försökte sova så kunde jag inte ens sova. Så det slutade med att jag fick träffa psykolog och läkare och hela den biten då.
Mm. Det är som att det ibland krävs en vägg för att man ska fatta att man kanske behöver tänka om.
Verkligen, det tror jag var... På ett sätt nyttigt för mig. För att då, det var som att jag fick vakna upp ur en dröm och så här kan du inte hålla på liksom.
Nej.
Mm.
Men hur ser din vardag ut idag då?
Idag ser den väldigt annorlunda ut faktiskt. Alltså när jag gick in i väggen där 2015 så var första prioritering var ta bort saker som, för jag har för mycket att göra. Du måste lägga ner, du får en boll i luften, inte 10 olika. Så jag slutade fotbollen faktiskt. Det var min dröm att bli fotbollsproffs och det var liksom, det var number one priority för mig. Men det tog mer än det gav. Så jag la fotbollen på is, eller jag la skorna på hyllan. Jag tog en paus ifrån läkarprogrammet och trodde att jag skulle klara av att bara köra musiken, att bara ha den bollen i luften. Men att gå in i väggen är, man återhämtar sig inte på 2 veckors vila liksom. Utan jag kunde inte hålla på med musiken heller. Jag fick ångest och jag hade fortfarande panikångest och var deprimerad och orolig. Så jag fick lägga musiken på is också. Så jag gjorde det. Jag flyttade hem till mina föräldrar och valde att lägga allt fokus på mig själv. Ta det lugnt, låt det ta den tid det tar. Och jag valde att skriva en bok då. Som handlar om det jag varit med om. Prestationsångest och perfektionism. En mur av troféer, som den heter.
Precis. Vi ska komma till din bok lite senare. För jag kan tänka mig att det har varit en del också i din bearbetning.
Exakt, exakt. Det har varit bra att få analysera liksom vad som har hänt, varför blev det som det blev, hur har det sett ut i barndomen och liksom, man bearbetar.
Mm. Lär sig sina mönster lite.
Mm.
Men lite mer hands on så här, hur har du jobbat med dig själv sen du gick in i vägen för att minska din egen prestationsångest?
Mm. Jag började liksom fundera på, vad är prestationsångest för någonting? Varför har jag prestationsångest? Och då har jag kommit fram till att prestationsångest är någonting som, det finns överallt, det är inget konstigt och det är inget man ska göra sig helt av med. Alltså prestationsångest finns där, det är en biologisk överlevnadsrest ifrån våra förfäder. För att om man hade prestationsångest och kände att man var tvungen att prestera, då gjorde man det bättre sätt att överleva. Man fann sätt att överleva på. Och det är därför vi har prestationsångest idag. För vi vill göra bra ifrån oss, vi vill överleva. Vi vill få en avkomma och så vidare. Så det var nog steg nummer ett, att aha, prestationsångest är någonting som finns där och som jag inte ska göra mig av med. Sen var det också att titta på, varför känner jag mycket mer prestationsångest än alla andra? Och då var jag tvungen att liksom gå tillbaka och fundera och kom fram till att jag var i väldigt, väldigt tidig ålder var jag väldigt bra på mycket. Jag hade lätt för mig, jag var snabb och jag var stark och jag var smart och ja, men jag hade lätt för mig på dagis liksom. Så jag fann min trygghet i prestationer. Jag la mitt värde i prestationerna. Istället för att se att ja, men jag kanske har ett värde ändå, även fast jag inte presterar. Så prestationer blev min trygga punkt. Och jag använde det för att jag fick en så kallad prestationsbaserad självkänsla. Alltså att jag satte mitt värde i prestationerna och gjorde då allt för att prestera så bra som möjligt helt enkelt.
Så man kanske ska säga att det är mycket självreflektion som har gjort att du förstått lite mer och kanske kan acceptera också ditt beteende så att säga.
Precis.
Jag tänker just på folk som lyssnar som känner igen sig i det du säger.
Mm.
Att det är, när ska man söka hjälp? Känner du så här, finns det något råd du kan ge och vem är det man söker sig till? Vem sökte du det till?
Jag sökte mig till kurator och psykolog och läkare. Det var främst av kuratorn som jag fick hjälp. För jag fick gå KBT, fick jag göra.
Mm.
För att jobba med mig själv. Och jag tycker man ska söka hjälp när man hela tiden känner ett behov av att man måste bevisa sig själv. Att man måste prestera hela tiden. Och att det suger glädjen ur det du gör. När spela musik, när fokus inte är på glädjen utan fokus är på att spela musik för att du ska få bekräftelse och beröm, då är det något som inte riktigt stämmer.
Mm. Man kan säga lite, eller jag har tänkt på det själv, för jag har också lite så här prestationskrav som är lite för höga och så vidare. Att det som man ska fundera på vad som är motivatorn till varför man gör saker.
Exakt.
Om det är för att man tycker det är kul, eller för att man har ett mål som är för ens egen skull eller för någon man älskar, då är det nog helt okej att pusha sig själv. Men ja, just så att man frågar sig varför. Är det för att folk ska tycka om mig som jag gör det här? För då är man nog lite fel ute.
Exakt så är det. Man måste ställa sig frågor. Vänta nu. Varför vill jag prestera på det här, i det här just nu? Varför måste jag få alla rätt på provet? Varför måste jag vinna den här tävlingen? Eller varför måste jag vara skönast och roligast hela tiden? Är det för att jag verkligen vill? Eller är det för att jag kanske egentligen inte tycker om mig själv som jag är? För så är det ofta med prestationsångest. Man har en dålig självkänsla. Man har ett självförakt. Och för att väga upp det självföraktet som man känner mot sig själv, försöker man prestera i allting som går och göra allting perfekt. För då kommer andra ge dig uppskattning och beröm och den bekräftelse som du egentligen behöver, som du inte kan ge dig själv.
Jag tänker på det när vi pratar om perfekt. För perfektion och perfekt är egentligen ganska abstrakta ord. Och jag undrar därför lite, vad ser du som perfektion? Vad är perfektion för dig? Vad har det varit förut?
Mm. Perfektion, det är frukten av prestationsångesten, brukar jag säga. Alltså prestationsångest är liksom känslorna, jag måste prestera, och perfektionism är vad du gör åt saken. Och perfektionism är att 100 av 100 på ett prov, det är okej, okay, det är godkänt. Men det försvinner lika fort som det har kommit nästan, den glädjen. Och man återgår till att vara missnöjd med någonting och försöka förbättra det och så vidare. Perfektion är, ja, men att man hela tiden måste framstå som perfekt. Man måste vara alla andra till lags. Alla andra måste älska en. Och man ser till alla andra istället för sig själv.
Men det är intressant, för jag har funderat lite över det där. Vad är alla andras krav på dig och på mig? Vad är det? För jag funderar på det mycket själv. Vad tror jag att jag behöver vara för att folk ska tycka att jag är perfekt? Mm. För det, egentligen vet man ju inte det.
Mm.
Vissa människor kanske absolut ställer krav som lärare och så vidare. Men andra som ens vänner ställer nog inte riktigt de kraven som man tror att de gör.
Förhoppningsvis har man omgett sig av vänner som ser dig för den du är. Och inte är ytliga och ser dig för vilka kläder du har på dig, vilket smink du har, hur ditt hår ser ut. Alltså, då har man hamnat i fel umgänge, anser jag. Men sen så har vi ju i samhället många olika idealbilder som vi måste leva upp till, eller som vi tror att vi måste leva upp till. Man ska ha rätt hårfärg, man ska ha rätt näsa, man ska ha rätt kläder, man ska ha rätt längd. Man ska vara tillräckligt smal och snygg och ha en snygg partner och så vidare. Och de här kraven och idealen som finns skapar väldigt mycket prestationsångest och leder till perfektionism och ett självförakt. Man tycker inte att man duger som man är. När vi får se, när vi jämför oss hela tiden med andra på Instagram, hur bra de har det, hur snygga de är, hur snygg kropp Kinsa har, då blir vi missnöjda med oss själva. Och det leder till att vi försöker göra allting perfekt för att känna att vi duger.
Ska jag bara lägga till här då att Kinsa är en Stockholms bloggare, någon sorts lifestyle. Jag följde henne ett tag och tyckte hon var fett snygg. Men det är väl det att de man ser i media och i reklam är ju en väldigt liten del av världen. Och det är som att det inte finns så mycket utrymme för variation i utseende och prestation.
Mm.
Det är som att man, ja, den här bilden av vad som är rätt är så himla snäv, så att det är väldigt svårt att passa in där på alla plan.
Exakt så är det ju. Och det är väldigt svårt att leva upp till alla krav som finns. Det är omöjligt. Det är bara att titta på modeller, hur smala de är. Det går inte att vara så smal utan att klassas som sjuk, alltså sjukligt smal. Mm. Och det är synd för att det förstör många människor.
Det är tråkigt också att den här, för jag, det där, vem som bedömer om någon är perfekt, att andra kan ju se på den här modellen, eller på Kinsa då, som vi använder som exempel, att det är ju en perfekt människa, eller hon har väl ett perfekt liv, eller hon ser ju perfekt ut, och, men från hennes perspektiv så är det säkert inte alls, och hon har ju sina problem och saker som är, hon får ångest och inte kan sova om nätterna. Men det är som om man ser andra, och speciellt i sociala medier där det målas upp som perfekt. Man har en tendens att tro det. Även fast man någonstans vet att ja, men det är klart, det finns filter om man tar en snygg bild med en snygg vinkel. Och liksom målar upp ens liv som bättre än vad det är. Men det är som om man glömmer det när man ser bilden. Och ja. Bara, ja, det är perfekt, så där vill jag också ha det. Det är liksom, jag har det inte.
Nej, men det är ju så. Alla lägger ju ut de bästa sidorna av sig själva hela tiden. Och som du säger, de här perfekta människorna har ju lika mycket problem som vi har. Det är inte så att de lever ett problemfritt liv liksom.
Nej, inte alls.
Och sen har det blivit som att eftersom vi konstant jämför oss med de här exceptionella kändisarna som har oerhört mycket pengar och perfekt kropp, då blir en vanlig person, en vanlig dödlig liksom. Det är inte okej att vara där. Utan man ska se ut som Kinsa, för det är det enda som är okej. Men det stämmer ju inte.
Inte alls. Vi ska lyssna på ett utdrag nu i din bok där du exemplifierar lite mer perfektionism och hur man kan tänka.
Du kanske känner hur prestationsångesten och perfektionismen suger glädjen ut liv. Du känner att allting måste vara perfekt och felfritt. Men hur bra resultaten än blir känner du dig aldrig riktigt nöjd. Det kan alltid bli bättre. Saker som brukade vara glädjefyllda är numera ångestladdade. Du måste få högsta betyg i alla ämnen, och får du inte det känner du dig dålig och misslyckad. Du förbättrar för förbättrandets skull, inte för att du egentligen vill. Du jagar en vision om framgång och lycka, men känner att du aldrig kommer någon vart. Du har svårt att ta emot komplimanger och beröm trots att du gör bra ifrån dig. Du har blivit den duktiga flickan som måste göra allting perfekt och felfritt. Du hatar att misslyckas och gör allt för att du och det du gör ska framstå som perfekt. Det ska bli omöjligt att kritisera dig. Du känner dig stressad över framtiden och att din jämngamla kompis redan har villa, Volvo och Vove, medan du sitter hemma och inte vet vad du ska göra med ditt liv. Du har blivit konflikträdd mot auktoriteter och vill hellre vara andra till lags och uppfylla deras förväntningar än dina egna. Vilket gör att du aldrig riktigt kan slappna av och vara dig själv. Du kämpar med att hela tiden göra allting perfekt, vilket har gjort att du blivit totalt utmattad och är nära en mental kollaps och utbrändhet. Du vill vara den som alla tycker om. Du kanske är adopterad och känner att du har blivit bortvald, och för att kompensera för det vill du få alla att välja dig. Eller du kanske har vänner och familj och har därför dåligt samvete för att du inte är nöjd. Andra har det ju sämre ställt än dig. Varför ska du klaga? Du har problem med relationer och har svårt att öppna dig, så du stöter bort alla som kommer för nära. Och om någon skulle komma för nära måste det vara mörkt. Lampan ska vara släckt när ni har sex. Du går runt med en konstant känsla av att någonting saknas för att du ska bli nöjd. Det är antingen fel på din kropp och utseende, ditt jobb, din personlighet, din partner, din leverfläck, vädret eller dina strumpor. Du vägrar gå ut utan smink. Du gömmer dig bakom en tuff attityd, stora muskler eller stort skägg. Du blickar ständigt framåt i tiden, när du får det där jobbet, när du kommer in på den där utbildningen, när du träffar den rätta, och först då ska du bli lycklig. Och om du mot förmodan skulle bli helt nöjd, försvinner den känslan av glädje lika fort som den kommit, som ett barn som trillar av gungan. Du är så oerhört utseendefixerad att du har fått ätstörningar och din omgivning har börjat oroa sig över ditt välmående. Du gör alltid ditt bästa och lyckas, men av någon anledning är det inte nog och du tycker egentligen inte alls om dig själv. Varför mår jag inte bra?
Boken heter alltså Prestationsångest och perfektionism, en mur av troféer. Hur kommer det sig att du valde att skriva boken?
Jag har alltid tyckt om att skriva. Jag har hållit på med musik i några år och skrivit mycket musiktexter och även börjat med en blogg och skriva lite grann där. Så det blev, det följde mig naturligt att bearbeta på så sätt att jag skulle skriva en bok helt enkelt.
Men det är ju ett stort projekt.
Ja.
Skulle jag vilja påstå.
Ja, det är verkligen. Boken är i princip färdig nu. Jag ska läsa igenom den en gång till och sådär. Men det har blivit över 200 sidor. Men eftersom att det handlar om mig själv så har det inte varit svårt. Det är klart ibland att man kör fast när man skriver och sådär. Men det har varit ganska enkelt att skriva tycker jag.
Det kanske bara rinner ur en. Kanske, när man, speciellt när man känner att man har någonting man behöver få sagt.
Ja, exakt. Och så känner jag att jag gör inte bara det här för min skull. Utan jag kan göra det för andra också som känner liknande, alltså prestationsångest och perfektionism. För den här boken kan hjälpa folk att komma ur det och börja leva fullt ut.
Absolut. Men hur har processen varit? Kan du berätta lite om den?
Jag började att skriva om psykisk ohälsa överlag liksom. Och så bestämde jag mig för att jag ska ha intervjuer med folk. Så jag har intervjuat ungefär 10 personer kanske. Och det har varit ganska mycket jobb med det. Sen har jag utgått mycket från personliga egna erfarenheter. Och en del fakta. Jag har läst böcker och fått inspiration därifrån. Och liksom efterforskat ganska mycket. Sen dröjde det inte särskilt länge utan jag ändrade mig att skriva inte bara om psykisk ohälsa utan mer inriktat mot prestationsångest och perfektionism. För det har liksom dominerat mitt liv ända sedan dagis. Alltså, det var som en krydda som alltid fanns med mig i min vardag. Men som jag inte kände smaken av längre. Du vet när man är hemma hos någon och så kan man känna att det finns en speciell doft där. Men de som bor där, de känner inte den doften längre för de har blivit vanda. Så var det med prestationsångest för mig. Alltså, det fanns med mig i varje moment av min dag. Och jag kände hela tiden ett behov av att jag måste prestera, jag måste bevisa någonting.
Kände du det för dina vänner och familj också?
Ja, att det fanns med mig överallt hela tiden, det är väl att ta i kanske. För alltså, hos min familj, då kände jag inte att jag behövde göra det. Men när jag var runt bland folk kände jag alltid ett behov av att bevisa mig. Och jag minns, alltså nu när jag blickar tillbaka på mitt liv så har jag kunnat se många tillfällen då jag har agerat liksom i prestationsångestens namn istället för vad jag vill göra. Jag vet att jag tyckte om matematik när jag var liten och någon gång när jag var 11 år, jag låg alltid först i klassen. Det var liksom, det var min trofé, alltså jag låg först. Och sen kom jag till skolan en dag och då hade en kille räknat ikapp mig och räknat om mig. Och då fick jag, alltså jag fick panik på riktigt. Jag fick så här hjärtklappning, jag blev helt varm i kroppen, började svettas, såg dubbelt och höll på att svimma. Liksom på den nivån var det att om inte jag låg först i matteboken så fick jag panik. Så den dagen slutade med att jag sprang hem och räknade färdigt hela boken. För jag fick sån ångest. Och då kan man tycka liksom att det är någon sorts bortskämd, att jag var någon sorts bortskämd snorunge, men alltså barn lever ju i sin egen värld och man gör det man gör för, man bara gör det, man analyserar inte varför. Varför kände jag att jag var tvungen att ligga först? Det gör man inte. Utan det var bara så, det var så det var liksom.
Sen är det också det att man lätt, jag kan uppleva att jag fördömer mina egna känslor. För att jag tänker likadant att så här, att dra det till sin spets så här, nej men barnen i Afrika, du kan inte hålla på och tänka på det här nu Karin. Dina problem är ju, de är ju ingenting om man tänker på vad folk lever med varje dag. Och sådär. Men samtidigt är känslor subjektiva och personliga. Och de finns ju där. Det är ju, det ger ju ingenting att fördöma dem.
Det känns dumt att säga det, men alla kan må lika dåligt. Det är liksom inte beroende av vad man har. Och det är det jag har fått lära mig nu. Alltså det spelar ingen roll om jag har kommit in på läkarprogrammet. Alltså jag kan fortfarande må lika dåligt som ett barn i Afrika. För det är subjektivt.
Du kan vara kinsa och ändå må dåligt.
Exakt, exakt.
Verkligen. Men jag tänkte idag då. För du är ändå väldigt driven med den här boken och det är verkligen på gång och den är snart ute. Och skulle du vilja fråga dig vad som driver dig idag och hur det skiljer sig från prestationsångesten?
Mm. Förr var det ju popularitet, beröm, uppskattning, jag skulle få bekräftelse utifrån. Jag skulle vara perfekt, jag skulle vara cool och skön och snäll och rolig. Man skulle vara massa saker för att andra skulle tycka att man dög. För att väga upp för det här självföraktet jag hade för mig själv hela tiden. För att jag tyckte inte om mig själv, alltså jag hatade mig själv. Och för att kompensera för mitt eget självhat så försökte jag få min omgivning att älska mig. Så att det balanseras ut. Nu idag har jag helt totalt vänt 180 grader och börjat tycka om mig själv. Alltså jag tycker om hur jag ser ut. Jag tycker om hur jag är. Jag är stolt över den psykiska ohälsan som jag har gått igenom. Och den största skillnaden är nog helt enkelt att jag tycker om mig själv och jag gör saker. Dels för att jag ska må bra nu med den här boken, men dels för att hjälpa andra. För det har jag märkt att man mår bra av att hjälpa andra och att dela med sig av sina erfarenheter. Och när nu, alltså på senare tid, så har jag öppnat mig väldigt mycket om min psykiska ohälsa och jag har fått så extremt mycket positiv respons. Och även från andra män och killar som har hört av sig och bara shit, alltså jag har gått igenom precis samma sak. Och ja, jag tror på att delad glädje är dubbel glädje, delad sorg är hälften sorg.
Jag kommer lite osäkert in på genusfrågan. För jag har funderat lite på det, för jag har pratat framförallt med tjejer som har blivit drabbade och som pratar öppet om det. Jag är själv tjej och har drabbats av psykisk ohälsa. Och jag ser ju det från mitt håll med min bild som kvinna i Sverige och så. Men jag tänker, hur ser du på genus och kopplingen till psykisk ohälsa?
Mm. Jag tror att kvinnor har fler krav och idealbilder att leva upp till. Jag tror att de har lite mer stress och helt enkelt mer att leva upp till. Men det är också mer okej för en kvinna att tala öppet om sin psykiska ohälsa. Det är mer okej för en kvinna att vara svag. En man, det värsta redan när man var liten, så det värsta man kunde göra som kille, det var att gråta i klassrummet. Det var liksom, det gör man inte, för då hamnar man längst ner i hierarkin på en gång. Så jag tror att som man är det mindre accepterat, men jag har omgett mig med kompisar som jag litar på och som jag älskar och som jag bryr mig om, och för dem har jag inte haft några problem att tala om min psykiska ohälsa. Alla mina kompisar vet det och det är inget konstigt för någon av dem. Så jag tror bara att det är svårt att våga öppna sig och våga vara svag, men jag tror att, eller jag vet att man vinner så mycket på det, att visa sig svag.
Där håller jag med dig, tveklöst. För du har ändå varit i vården så att säga. Har du sökt hjälp privat eller genom kommunen så att säga?
Jag har gått via vårdvalet, via landstinget heter det. Så jag kom till en läkare, gjorde jag först, som... Det var väl inte riktigt som jag hade hoppats eller tänkt mig att det skulle bli. För att det var bara att fylla i ett formulär. Okej, du är deprimerad här. Du får käka de här pillerna. Men hur ska jag bli bättre? Vad får jag för hjälp förutom de här pillerna? Och det finns inga magiska piller som kan få trolla bort prestationsångest och perfektionism. Utan man måste jobba med sig själv. Och därför, jag insåg det, och därför sökte jag att få gå KBT, alltså beteendeterapi.
Mm, precis, kognitiv beteendeterapi
fick jag gå, och då fick jag jobba med mig själv. Och det var först då jag insåg på riktigt att, men shit, jag tycker inte om mig själv. Jag hatar ju mig själv. Jag hatar hur jag ser ut. Jag hatar vem jag är. Och varför gör jag det men inte andra människor som har till och med mindre saker än mig? Jag går på läkarprogrammet. Jag spelar musik. Och varför tycker jag inte om mig själv ändå? Och då fick jag jobba med mig själv med en kurator. Och då plötsligt blev allting så mycket lättare. Jag började tycka om mig själv. För tidigare på somrarna till exempel. Jag är rödhårig och jag har svagt pigment. Jag är blek liksom. Och det var jobbigt på somrarna att ta av sig tröjan till exempel bland andra folk. Så en behandling mot det, alltså dålig självkänsla, var exponeringsbehandling. Hur dåligt jag än mådde så skulle jag ta av mig tröjan framför folk. Alltså när vi var ute på badstränder och så vidare. Och då gjorde jag det och sen helt plötsligt så det fungerade. Jag började må bättre och idag känner jag mig jättebekväm med mitt utseende och min kropp och vem jag är.
Vad bra.
Ja, jätteskönt.
Typisk sak man vill ju. Men det låter som att du ändå blivit så här bra behandlad av vården. Att de tog dig på allvar och att du fick hjälp snabbt.
Ja, men jag tror det var också för att jag låg på ganska mycket. Alltså jag sökte mig till studenthälsan också i Lund och fick prata med en psykolog där. Och ja, det har definitivt hjälpt mycket.
Mm.
Jag tyckte den här KBT:n var det var det bästa. Mm.
Tror du att när du pratar om din psykiska hälsa med så här, bekanta eller nya människor, tror du att du blir annorlunda bemött då av dem än vad en tjej skulle blivit?
Ja, jag tror att det är mer okej för en tjej att vara svag. Fortfarande, även om det inte borde vara så. Men som sagt, jag har omgett mig med kompisar som är 100% ärliga och som accepterar mig för den jag är, oavsett hur jag mår, oavsett om jag har psykisk hälsa eller inte. Men jag tror att alltså absolut är det svårare för en kille att gå ut med sin psykisk ohälsa, absolut.
Det är intressant, för jag har en bild av att det är vanligt att tjejer berättar att de har psykisk ohälsa, vilket gör att det är mer exotiskt när en kille berättar om det, och då är det mer intressant och typ coolt, för att det är lite svårare för en kille att berätta. Ja, som då jag har en bild av att det är. Och att det då blir så här mycket mer, gud, vad duktig du är som säger det här, fan vad stark du är och så vidare. Men då har inte du den uppfattningen liksom.
Jag tycker det, absolut så tycker jag det. Men jag tror att det är alltså av samhället mindre accepterat att en kille visar sig vara svag. Men jag personligen har pratat med så många killar nu som har lidit av psykisk ohälsa, och jag tycker att en kille som pratar om det är jättestarkt. Det är all cred till den personen liksom.
Jag håller verkligen med.
Mm.
För det tillhör inte det vanliga att jag har fått höra historier från killar om att de blir drabbade. Så jag tycker det är enormt cred att prata om det. För att jag tror egentligen att det är ungefär lika vanligt egentligen. Att man lider av någonting som man mår dåligt av.
Det tror jag också.
Och jag tror så himla starkt på att man ska prata om det. Och jag tror att sådana som dig som är öppna med sina problem bara inspirerar folk. Och får dem att våga. Och jag har märkt det själv när jag har varit öppen med min tidigare psykiska ohälsa. Att folk kommer fram till mig och liksom typ säger tack. Även om det inte är så att de delar med sig av någonting, så är det bara skönt att någon kanske ibland går i liksom gå längst fram där och bara, jo men jag ska minsann så här prata om det här. För att jag vet inte vad man tror kommer hända när man berättar. Att man tror att folk kommer se på en annorlunda. Till viss del kanske de gör det, men jag tyckte att det varit lite läskigt att prata om det. För att så här, om man folk ska bedöma en som, jag vet inte, inte kompetent eller någonting. Men det har ju inte någonting med det att göra.
Nej, det har ju inte det. Och för mig personligen, det finns ingen människa i världen jag respekterar mer än den som har gått igenom en psykisk ohälsa och vågar berätta om det. Alltså det kan vara Zlatan Ibrahimovic eller min största idol eller Barack Obama liksom. Nej, jag ser mer upp till en person som är öppen med sin psykisk ohälsa.
Jag håller verkligen med om det. Vi ska avsluta nu. Men sen, jag tänkte fråga dig nu i slutet så här, om det är någon fråga som du så här, förväntade dig att du skulle få under intervjun, men som inte dök upp. Eller är det någonting du vill ta upp själv? Som bara, det här vill jag att folk ska ta med sig.
Oj.
Ja, det var en väldigt svår fråga kanske.
Ja, det var lite klurig faktiskt. Nej.
Nej.
Jag tror inte det.
Take home message. Läs boken när den kommer ut. Har du en hemsida som vi kan nå dig på?
Jag har ingen egen hemsida nu, men jag kommer ha en liten kontaktruta på Insikts hemsida. Skaffainsikt.nu.
För det ska man göra nu.
Exakt det, nu.
Så gå in på skaffainsikt.nu och läs mer om Joakim om du vill det. Tack så mycket för idag.
Tack själv.
Jag vill tacka er som har lyssnat. Jag hoppas att det här har gett er någonting och att ni har kanske tänkt i lite nya banor eller lärt er någonting. Om det är så att ni undrar någonting om Joakim eller om mig, så får ni, ja, eller om perfektionism eller perfektion och prestationsångest överhuvudtaget, så kan ni gärna mejla mig på karin@skaffainsikt.nu. Ni kan också gå in på Skaffa Insikts hemsida. Som vi nämnde tidigare är den skaffainsikt.nu. Jag vill slutligen också tacka vår producent Remi Lavas som klipper den här podden åt oss. Vi hörs, hörni!